Hur kan trä bidra till att profilera butiker och arbetsplatser? Hur kan trä bidra till att stärka redan starka varumärken? Om det ska vi föra ett samtal i det femte och avslutande programmet i Ingenjörsmässigt byggande. Hjärtligt välkomna!
Programmet Träprofilera butiker och arbetsplatser gästas av Anna Denell som är hållbarhetschef på Vasakronan, Sara Hasmark som är hållbarhetsansvarig på ICA Fastigheter AB och Mattias Tas som är hållbarhetschef på Lidl. Programledare är Thomas Alsmarker som är chef för innovation och forskning på Svenskt Trä.
Och varmt välkomna till er, Anna, Mattias och Sara. Ni har ju alla varit med rätt nyligen och genomfört olika träprojekt. Och då kan man naturligtvis fråga sig, Anna, hur kom det sig? Varför blev det trä i Magasin X?
Och det är en fråga som det finns så många olika svar på. Att det just blev Magasin X har att göra med att, eller det var så här, vi hade vid den tidpunkten kommit fram till att det vore roligt att testa idén att bygga ett kontorshus i trä. Och vi började titta på vilka projekt vi hade i pipelinen och insåg att Magasin X i Uppsala just då befann sig i ett litet skede där det inte hände någonting, för vi var på och väntade in den nya detaljplanen. Och det huset var faktiskt färdigritat, färdigprojekterat, ett stål- och betonghus. Men eftersom vi då hade ett par månader på så tänkte vi att vi testade den här idén, och en arkitekt fick då rita huset, men med förutsättning att det skulle vara i trä. Och det vi ganska snabbt kom fram till att det var att det faktiskt skulle bli ett mycket bättre kontorshus. För vi var tvungna att ändra layouten lite grann, och att det blev liksom en mer uthyrbar produkt rent layoutmässigt. Men sen kom vi också fram till väldigt snabbt att det drastiskt skulle minska vår klimatpåverkan. Och då bestämde vi oss för att nej, men det här måste vi faktiskt bara göra.
Och Mattias, hur kom det sig att ni började tänka och bygga i trä?
Vi byggde väl vår första renodlade träbyggnad. Alltså en hel stomme uppförd i trä på Gotland i Visby. Och det började ju med att vi var delaktiga i SGBC, alltså Sweden Green Building Councils, nya certifieringssystem 0CO2. Som en del i det projektet så stod vi inför ett strategiskt beslut när det kom till vilket material vi skulle uppföra byggnaden med, för att då ha en möjlighet att nå de strikta kraven som gäller i just det systemet. Så att det var väl egentligen så idén växte fram för oss här i Sverige, att arbeta vidare med just trästomme.
Mm. Hur gick tankarna hos er, Sara?
Jag skulle säga att det är olika saker. Att det grundar sig någonstans i vår ständiga liksom förbättring och utveckling, och att vi tittade både på miljö- och klimatfrågan och utredde verkligen hur mycket påverkar stommen klimatmässigt, olika liksom valet av stommaterial, trä, betong eller stål. Och sen så även hur ska våra fastigheter se ut i framtiden, uttrycket, arkitekturen, hur ska den se ut? Så att vi landade vid sen att bygga i Lindvallen då i, med trä, och den både liksom stomme och synligt trä på fasad. Och den har ju fått otroligt mycket uppmärksamhet, den fastigheten.
Vilka värden är det då ni ser i materialet trä? Vad är det som det kan tillföra extra?
För mig nummer ett är lägre CO2-påverkan och att träet faktiskt har bundit CO2 när det har vuxit. Nummer två skulle jag säga, och den kanske egentligen skulle kunna vara nummer ett också. Det är ju faktiskt intresset hos hyresgäster. Vi blev ju nerringda, uthyrarna, kollegorna till mig som jobbar på uthyrningsavdelningen i Uppsala, när det var en artikel i Uppsala Nya Tidning om att vi skulle bygga ett kontorshus i trä. Och det är inte riktigt så det brukar funka normalt sett när man ska hitta hyresgäster till ett kontorshus. Då är det ju vi som ringer kunderna. Men här var det alltså företag som ringde och sa, vi har hört att det, eller vi såg att ni ska bygga ett trähus. Finns det lite plats kvar för oss också?
Mm. Vilka reaktioner får ni från både brukare och kunder? Är det något liknande?
Ja, men väldigt positivt. Jag kan ju bara lägga till att En av de här första analyserna indikerade ju på att ja, men vi skulle kunna ha en möjlighet att klara det här tuffa certifieringssystemet med en klimatförbättrad stål- och betonglösning. Men att det var hårfint. Så att det blev ju trä av just den anledningen som liksom primärt stommaterial, att då har vi en liten marginal att faktiskt klara kraven. Och det är ju definitivt fördelarna med just att använda sig av trä som huvudsakligt material. När det kommer till positiva aspekter så har ju vi exempelvis jobbat mycket med limträbalkar som ett sådant naturligt inslag i butikerna som vi gärna lyfter fram. Det har ju funnits med sedan tidigare, och det är just för att få till den här skandinaviska naturliga approachen. Det associeras ju mycket till hälsa, välmående, och det är något som vi har jobbat mycket med sedan tidigare, och det har varit positiva reaktioner, så att det är något som vi fortsätter att implementera. Skapa en naturlig och härlig atmosfär för kunden att vistas i. Det är ju jätteviktigt. Så att vi ser stora fördelar med att använda trä som material i olika sammanhang och inte enbart som stommaterial. Men givetvis har ju det sina fördelar.
Mm. Du var inne på det lite, Sara, också i slutet på ditt svar. Om du fortsätter lite kring de reaktioner som ni har fått.
Ja, men vi har fått, jag vet inte någon butik som vi har fått så mycket liksom, positiv feedback på och så mycket uppmärksamhet som just den vi byggde i trä. Men det ger ju mer smak. Vi har ju nu tagit beslut kring att vi ska också certifiera i noll CO2, som vi tycker det ligger helt i linje med vår övergripande mål om netto noll 2030, att vi ska nå det klimatmålet. Och det gäller ju hela ICA-gruppen, men även oss på ICA-fastigheter. Men sen så har ju vi också mål kring hälsa, och det som man kan se, även om jag tycker liksom självklart klimat, liksom att vi ska minska klimatpåverkan är oerhört högt upp på agendan och oerhört viktigt, så är ändå hälsofrågan väldigt viktig, och det påverkar ju hälsan, och där har vi börjat titta på well-certifieringen också. Och jag vet ju att där så är det ju alla de här, vad man ser när man kommer in direkt i, någonstans i en fastighet, så är det väldigt viktigt liksom att man ser vad som påverkar, att det är trä exempelvis, eller att man ser mycket växtlighet och så. Så att jag tycker hälsoaspekten, den kommer också där, om du sätter den här listan så här, klimat är jätteviktigt, men också hur vi mår. Jag ser det som en jätteviktig hållbarhetsfråga. Hälsa och hållbarhet går hand i hand, ser jag det som. Mm.
Du var ju inne på det också, Anna. Jag antar att det här var kanske en bidragande orsak till det intresse som ni fick.
Mm, absolut. Eftersom Magasin X inte är färdigbyggt ännu, det håller på att slutföras och hyresgästerna ska flytta in senare under hösten, så kan vi ju ännu inte vittna om det, att man faktiskt upplever miljön som mer hälsosam. Men däremot så har ju vi tagit del av den forskningen som finns, och vi tror ju det. Många av hyresgästerna som har valt nu Magasin X lyfter ju fram det, att de tror eller att de tycker att det kommer att vara härligt att få ha sina arbetsplatser där, för att det är så mycket synligt trä i byggnaden och att det kommer att upplevas som en trevligare arbetsmiljö. Mm. Men jag skulle vilja framhålla en tredje sak som jag tycker är viktigt, och där jag känner inte riktigt att den dialogen förs ännu, och det är ju faktiskt att trä är ett förnybart material. Klimat är oerhört viktigt, men det är faktiskt så att vi måste fundera på hur mycket icke-förnybara resurser som vi använder i våran sektor, samhällsbyggnadssektorn. Det är kopiösa mängder. Vi gjorde en studie för några år sedan, och det var ett stål- och betonghus. Och det gick åt 1018 kilo för varje kvadratmeter som vi byggde i det huset. Och 92% av det materialet kom från, 98% av det materialet kom från en icke-förnybar naturresurs. Det är helt galet. Det går faktiskt inte att försvara. För samtidigt så ser vi ju nu att biologisk mångfald och biodiversitet kommer högre och högre upp på agendan. Och det paradoxala, jag kan nog inte nog poängtera hur frustrerad jag blir när jag får den frågan, är att säga, men hur kan ni då försvara att bygga i trä? Men då tänker jag bland annat senaste tiden nu när vi har sett bilderna från Slite, de av er som inte har varit där tidigare och sett det med egna ögon. De här bilderna över kalkstensbrotten eller grustagen eller framförallt gruvschakten då i norra Sverige. De såren är ju irreparabla sår i naturen. Och jag säger inte att vi ska förbjuda det, för de materialen behövs också. Men vi måste lära oss att hushålla med dem mycket bättre. Och i vår sektor så kan vi ju faktiskt använda andra material, till exempel trä, som är förnybara. Och med det är inte sagt att det är carte blanche att köra vilken typ av skogsbruk som helst. Det är en otroligt viktig fråga som jag verkligen tror att träindustrin behöver ta på allvar. Men det är förnybart.
Indeed. Nej, men jag håller med. Du behöver inte övertyga mig. Det är helt klart så. Och materialet det är cirkulärt och förnybart. Men vi behöver också tänka cirkulärt i utformningen av våra byggnader. När vi designar byggnader. Ja. Det lätt monterbara, lätt demonterbara är kanske det mest hållbara. Som kanske också delvis går lite stick i stäv med hur vi har lärt oss en gång. Du verkar vara på G där.
Ja, nej, men det är jättespännande diskussioner. Vi kommer in på klimatneutralitet och cirkularitet. Jag menar, vårt mest uppmärksammade projekt i vår fastighetshistoria är onekligen Visby. Då, jag menar, tog jag med mig en digital servettskiss då, får du väl se som en. Så här såg det ut initialt för vår del. Det var ingen som hade en aning om hur det här skulle sluta eller vad det skulle bli för byggnadsutformning eller gestaltning när vi nu ska ställa krav på CO2-utsläpp både i materialskedet även under byggproduktionen, det vill säga vi ställer ju direkta krav på entreprenören hur pass mycket utsläpp de får generera under sin byggtid. För oss som byggherre och fastighetsägare innebär det att vi tillför den här tredje dimensionen egentligen, utöver tid och ekonomi, så ställer vi ju nu krav på CO2. Och dessutom är det ju strikta krav som måste efterlevas. Och allt det här ska ju verifieras dessutom. Så att det innebär ju för vår del ett helt annat arbetssätt än vad vi är vana vid. Och bara för att göra det lite mer greppbart så innebär det för oss som är vana att arbeta med konceptuella byggnader att en projektering då, i runda slängar tar i snitt 16 veckor, drogs ut över ett helt år nu för att ha en överhuvudtaget ha en möjlighet att säkerställa att vi skulle kunna nå de strikta kraven. Så det är ju liksom vårt klimatneutrala projekt sammanfattat väldigt, väldigt kort. Så att det innebär ju ett otroligt merarbete för oss som fastighetsägare. Och här måste ju vi känna att branschen möter oss. Det ser vi ju kommer med lagkravet. Lagen om klimatdeklarationer, det är ett första steg. Men vi måste ju kunna känna att vi inte ska behöva ta hela den investeringskostnaden själva som fastighetsägare. Jag tycker att det är ganska viktigt.
Mm. Vad säger du där, Sara? Om cirkularitet tänker jag på.
Men jag tycker att det är oerhört viktigt och att vi vågar tänka på flera saker. Ibland så känner jag att vi inom hållbarhet så kan man liksom ta en fråga i taget. Och det tycker jag är så sorgligt för vi har liksom inte den tiden. Om vi hade den tiden så skulle det vara jätteokej att bara fokusera på en sak i taget. Men jag tycker inte vi har det. Och vi måste liksom snabba på och bli duktigare och påverka och fråga och liksom nätverka och samverka. Och så här, hur kommer vi framåt? Hur kan vi, liksom det är precis som det här med träbyggandet, det är ju fortfarande känns som att vi har inte gjort det på länge, nu tar det lång tid och vi måste hitta hur vi gör och har vi tillräckligt många med entreprenörer, har vi leverantörer och jag skulle önska att det går fortare men nu är det, känner jag att vi har liksom, det är på gång. Finns det andra saker som vi kan göra också där vi kan tänka liksom snabbare. Vi behöver tänka, vi kikar ju också på nya saker, så här, vad kan man göra med regnvattnet, vad kan vi göra med avfallet, det finns massa olika saker som man kan jobba med, som jag önskar att vi skulle jobba med mera samtidigt.
Nej, men det är ju verkligen hög tid. Och vi har inte tid att grubbla på för mycket. Vi måste agera nu. Men vad är det som ni ser i processen, själva byggprocessen, som måste förändras för att vi ska få en ökad snabbhet i den här förändringen? Hur kan olika leverantörer, entreprenörer, träleverantörer bidrar och hjälpa till, som ni ser det?
Jag tror att träleverantörerna behöver snegla lite på hur betongindustrin jobbar och se sig mera som en leverantör av, vad ska man säga, ett system och en tjänst, stomtjänst, istället för bara liksom en stapelvaruleverantör, alltså KL-skivor på en hög. Man måste sätta sig in lite mer i hur byggprocessen ser ut. Eftersom en annan sak som vi inte har kommit in på här, det är ju den möjlighet som finns med trä att bygga snabbare utan att förlora i kvalitet. Och möjligheten där är ju att stommontering går så mycket fortare och du behöver inte flyta upp för att få jämnt och kunna liksom börja din stomkomplettering. Och det är ju enormt stora tidsskillnader som går att få till. Men jag måste ju säga att än så länge så känns det inte riktigt som att vi får till det i Sverige. Det är ju sånt som man vittnar om i Österrike och Tyskland och Schweiz och även i England till och med. Där man inte bygger jättemycket trä, men de har ändå hunnit genomföra flera av de aktörer som har valt att börja jobba med trä. Och där så ser man ju att man kan korta projekttiden, eller byggtiden kanske 10 månader upp till ett år. Och det är ju en otrolig USP. Utöver miljöfördelarna, hälsofördelarna och den här ekonomiska fördelen att det är mer, upplevs som mer attraktivt av kunderna. Kan du korta tiden så mycket, så liksom, alltså ett år tidigare hyresintäkter, slår ju otroligt hårt i projektkalkylen på ett positivt sätt.
Nej, men det kan vi verkligen. Och Nordamerika är också exempel på det.
Mm. Jag menar, vi längtar ju efter entreprenörer och leverantörer som kan komma till oss och säga att vi kan bygga ert hus till ett bättre pris. Det kommer gå fortare och dessutom kommer ni få lägre klimatpåverkan. Alltså den typen av diskussioner med leverantörer. Jag känner ju att det är på gång, men vi är ju inte riktigt där att det här liksom presenteras som ett alternativ. I en optimal och ideal värld så hade man ju gärna sett att entreprenörerna i ett väldigt tidigt skede, beroende på givetvis vad man har för förutsättningar i sitt projekt, bjuder in till den typen av klimatförbättrande åtgärder redan i samband med upphandling exempelvis, så att det blir en helt annan styrning på projektet i ett väldigt, väldigt tidigt skede. Då kan vi få ner utsläppen.
Jag tänker också att en ökad konkurrens om klimatneutralitet. Det är det som är huvudmålet. Och där trä och andra material kan bidra.
Dels att enas kring definitionen tycker jag är extremt viktigt. Och i huvudsak att alla pratar samma språk när man sitter kring ett bord och ska försöka samtala. Så gäller det liksom att hitta rätt nivå på de diskussionerna och säkerställa att vi jobbar utifrån de mål vi ställer. För att vi vill ju inget mer än att uppföra våra byggnader med så låg klimatpåverkan som möjligt. Men att det behöver ju ske till marknadsmässiga priser också. Mm. Men det är på god väg.
Mm. Ja, men jag tänker också där vi, med trä så blir det ju färre transporter. Vi har mål kring att våra transporter ska liksom ske fossilfritt. Och det blir ju enklare om man har, för det första om man har färre. Och sen att det inte är så, liksom, trä väger inte så mycket. Och sen så blir det ju en bättre arbetsplats. Jag tänker att även för entreprenören är det här liksom en oerhört liksom positiv sak att jobba i trä. För att det blir både tystare.
Renare och tystare.
Ja. Så att jag ser att det finns många fördelar. Jag tror mycket på det här att vi måste komma snabbare framåt. Jag skulle vara så här, om en leverantör kommer och säger att vi ska hjälpa er att nå era mål. Yes. Då är vi liksom, blivit på samma nivå.
Nej, men jag vill
men
att det sker utanför. Det vart ju livligt. Alltså, utanför storstäderna också. Inte bara storstäder. Jag vill ha hela landet liksom, att vi får den här typen av respons. Det är jätteviktigt.
Ja, det jag tänkte, om vi ska vara helt uppriktiga så är det ju faktiskt en del av de större entreprenörerna som aktivt har motarbetat det som nu håller på att hända och väljer att inte komma in med anbud och så. Så att, och liksom klamrar sig fast vid sin betong. Ja, jag tycker det är lite förvånande. Jag tycker att det finns paralleller att dra till bilindustrin där man ser att det behövs en Tesla eller något som visar att det går att göra någonting annorlunda. Och nu ser vi ju att de flesta vill vara med. Men det är ju fortfarande alltid med. Ja, fast vi tycker att det här kan ni göra lika bra i betong.
Jag vill ju slå ett slag här för att låt materialen och dess utsläpp få vara avgörande i det långsiktiga perspektivet för att vi ska ha en möjlighet att nå klimatmålen. Så tycker jag att låt utsläppen få styra.
Nej, men jag sympatiserar med det också. Jag tycker att klimatneutralitet, och jag tycker också, som du sa,
för att inte missgynna
att definiera aktörer. Det, men att det är det som är vårt främsta mål och utmaning. Sen är det klart så att vi har en ovana då att bygga i trä. Och det är väl också det som gör att man kanske inte bara hoppar över till något annat byggsystem. Men om man ändå blickar framåt här lite avslutningsvis. Vad ser ni i kikan här om 3, 5, 10 år?
För det första så tror jag att vi har kommit till ett läge där vi inte bygger lika mycket nytt som vi gör nu. Jag tror att vi då, eller jag hoppas också, att vi då har börjat sätta det korrekta priset på olika materials klimatpåverkan. Sen den exakta politiska konstruktionen, den kan jag nog inte säga om. Men att vi faktiskt har ett mera sunt och korrekt förhållande till vilka utsläpp det genererar. Jag tror inte heller att det behövs så himla många nya kontorskvadratmeter som vi i branschen gärna vill få det att låta som. Inte minst på grund av ett ändrat arbetssätt nu som vi har fått tvingas lära oss de senaste 18 månaderna. Men jag tror ju ändå då att det kommer att användas en hel del trä. Och hur kan det komma sig? Det låter ju som att det är en motsägelse. Men jag tror att det vi kanske kommer att göra är ju att förändra det befintliga beståndet. Kanske addera något våningsplan här och där. Bygga om gamla kontorshus till andra typer av ändamål. Och då tror jag att trä kommer liksom komma stort som ett konstruktionsmaterial. Vi har tiden igen, men också att det är så lätt, det var du inne på när det kommer till transporterna. Men lättheten är ju också intressant ur ett konstruktionsperspektiv när du vill bygga på några våningar. Vi gjorde ett påbyggnadsprojekt här i närheten för flera år sedan och valde då stål och betong. Och vi var ju tvungna att grundförstärka hela kåken för att kunna ställa på dem där. Nu bara för ett år sedan så avslutade vi en annan påbyggnadsprojekt i närheten. Och då valde vi trä och då var det ju faktiskt inte alls lika omfattande arbeten som behövdes på den befintliga byggnaden för att kunna göra det. Så att det tror jag. Vi kommer se mindre ren nyproduktion, åtminstone i det segmentet som jag representerar som är kontor och arbetsplatser. Och mera liksom ombyggnader, kanske lite försiktiga påbyggnader, och där tror jag att trä kommer göra stor skillnad.
Ditt sätt att nyttja det redan byggda, det är ett exempel på cirkularitet.
Mm, exakt.
Nej, men jag håller med Anna, jag tänker att det är likadant, men jag tänker också att när vi har tagit de här stora klivet, ja, vi kan faktiskt bygga i trä och vi har liksom ökat vår kunskap och vår erfarenhet i det, så kan vi liksom förfina våra, hela tiden göra det ännu mer hållbart. Hur gör vi ännu smartare, mer flexibelt, och sen tänka på det här, hur kan vi, precis som du sa, designa för att...
Lättmonterbara, lättdemonterbara.
Ja, exakt. Så att vi hela tiden blir bättre. Jag tror ju att det här stora klivet, så här, vi kan bygga i trä, att vi har gått över det, så tycker jag att det tror jag att det kommer underlätta liksom, i framtiden. Så jag tror att vi blir bättre.
Och det du berör där är ju just det här, vi måste ändra vårt arbetssätt, att inte bara se på det enskilda projektet, utan vi måste se hur projekten bidrar till att successivt bli lite vassare, lite bättre, lite mer klimatneutral.
Exakt, men inte som vi har gjort tidigare, att vi blir lite bättre på det liksom redan, vad ska man säga, redan dåliga, utan att vi vågar tänka ganska mycket nytt, att vi vågar liksom utmana oss där.
Vad ser du i din kikare?
Ja, när jag instämmer med mina branschkollegor här, träbyggnation kommer ju definitivt att öka. Det efterfrågas av våra intressenter, så att vi måste ställa om, vare sig vi vill eller inte. Och det kommer från politiskt håll också. Så att för oss är det ju viktigt att säkerställa att vi kan erbjuda den typen av byggnationer gentemot våra intressenter. Och gärna i samråd med dem. Mm. Så att det... Det är väldigt, väldigt viktigt för mig. Jag menar, bara ett stenkast härifrån så ligger ju butiken på Östermalm som jag fick äran att bygga, tror det var 2018. Och det hade vi också väldigt spännande och kreativa tankar kring både fasadändringar och hur vi ville göra om planlösningen. Ett exempel på hur vi försöker arbeta i befintligt bestånd och med ombyggnationsprojekt. Men likväl så finns det ju begränsningar i den typen av projekt också som gör att vi måste ta hänsyn till eventuella kulturmärkningar och annat. Så att ökat träbyggnation kommer definitivt att göra framöver, tror jag.
Tack så jättemycket. Då får det bli det här programmets slutord. Och så tackar jag er så jättemycket, dig Anna, dig Mattias och dig Sara, för att ni har bidragit med era erfarenheter av att bygga i trä. Och jag tackar er för att ni har varit med och lyssnat. Och ni kan se alla programmen på Svensk Träs hemsida. Tack så jättemycket och på återseende.